Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Jag tycker alltid det är stärkande och lärorikt att höra andra kvinnor berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Och det får mig att känna stark empati och igenkänning. Även om min historia skiljer sig från andras. För det finns alltid någonting som jag känner igen och kan ta lärdom av. Och det är kanske därför så många också gillar att diskutera och dela i olika forum. Och det är ju synd att det inte finns fler grupper där man kan träffas fysiskt och stötta varandra kvinnor emellan. I veckans avsnitt så ska vi få höra Malin Simonsen dela med sig av sin klimakterieresa. Och jag tycker att det är slående att höra hur lång tid det kan ta att hitta rätt framgångsfaktorer. Det känner jag också igen. Mycket för att de första åren var så svängiga. Och ja, den här frustrationen och otåligheten och viss del desperation skulle jag vilja säga. När man så gärna vill komma till bukt med symptom som påverkar livskvaliteten negativt. Jag tycker också Malins berättelse känns väldigt hoppfull och jag tror att den kan ge inspiration. Därför är jag glad för att få dela den här. Det finns många andra personliga berättelser som är värda att lyssna på. Bland annat så har ju Blossom Tainton varit med 3 gånger med ett visst mellanrum och berättat om hur hon har tagit sig framåt. Och så gillar jag bland annat avsnitten 256, 242, 240 och 207 när det gäller just personliga berättelser. Du kan kika in bland äldre avsnitt via hemsidan klimakteriepodden.se eller på Instagram. Så är det kanske lättare att bläddra runt och där kan du också hitta fler peppande och stärkande avsnitt. Vi får också höra här att Malin hämtat kunskap från avsnitten med Eva Mörk och Kristina Andersson. Och de hittar du via hemsidan eller i din poddapp. Blir du nyfiken på lymfsystemet? Ja, lyssna då på avsnitt 168, 214 och 223. Men nu så ska du få höra Malin Simonsens berättelse. Så varmt välkommen att lyssna. Då, Malin Simonsson, så vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack.
Vad roligt att ha dig här i studion.
Jätteroligt att få vara här.
Ja, och kul för mig att få komma ur garderoben för en gångs skull. Du, Malin, jag fick ett mejl av dig och det är nu säkert ungefär ett halvår sedan. Och du är idag ungefär 53 år och har levt med klimakteriet några år, eller medveten om att du har levt med klimakteriet några år. Jag vet ju lite grann om dig, men jag skulle vilja att du målar upp en bild av dig själv för den som lyssnar så att man får en liksom känsla för vem du är.
Jag har 4 barn. mellan 10 och 26, två bor kvar hemma. Jag jobbar som finansiell rådgivare och har gjort en rätt lång livsstilsförändring som jag pratar väldigt gärna och mycket om. Och det var av den anledningen som jag mejlade dig, för att Klimakteriepodden hade en väldigt stor inverkan inför min livsstilsförändring.
Och du, Malin, vad var det som gjorde att du kände behov av en livsstilsförändring?
Det var så att jag hade lagt på mig, förutom då att jag hade hjärndimma och yrsel och sådana saker, så hade jag lagt på mig vikt, så att jag upptäckte att jag var tvungen att trycka mig upp i soffan. Jag hade svårt att knyta skosnören. Mitt liv blev besvärligt, helt enkelt. Ganska mycket besvärligt. Orkade ingenting. Har jag ändå ganska små barn, man säger. Min yngsta är 10 år. Och jag ville känna att jag skulle orka länge till. Jag bestämde mig sommaren 2021 att nu måste jag göra någonting radikalt. Jag tog dagliga promenader och på dem så lyssnade jag på Klimakteriepodden. Tänkte på det här, mycket med kost. Så det jag egentligen gjorde från början var ju då research. Vad kan jag göra själv? Vad ska jag börja med?
Men Malin, jag vill backa bandet ännu mer. För att när och vad var det som började gnissla? För från början så var ju du en positiv, glad person och du var liksom ganska så sorglös, så som jag förstod det när vi pratade.
Absolut.
Första gången. Så när och vad var det som gjorde att du plötsligt blev någon annan?
Ja, om jag, från början så runt 2017 jag var runt 46, så kände jag fick symptom på kroppen. Jag fick ont i ryggen, ganska mycket ont i ryggen, ont i fötterna. Så att jag bokade till vårdcentralen och fick läkemedel som jag aldrig tog. För jag kände det var någonting annat. Jag kände inte igen mig själv, helt enkelt. Jag blev lite nedstämd. Läkaren vill skriva ut antidepressiva och jag sa nej, det är någonting annat. Jag är inte deprimerad, för mitt i den här nedstämdheten så kände jag mig ändå positiv. Så jag var inte negativt nedstämd, om man nu kan göra någon skillnad. Jag kände mig ändå positivt, älskade livet, men någonting var inte riktigt som det skulle.
Och var det här någonting som kom smygande, eller upplevde du liksom att det var en ganska tydlig liksom förändring från ena dagen till den andra? För att jag skulle vilja se, vem var du som 42-åring, så att säga?
Otroligt driven. Jag har alltid varit driven. Väldigt glad, positiv. Jag brukar kalla mig själv för en hundvalp som jagar sin svans. Liksom den obotliga optimisten. Det finns ju alltid en lösning på allt.
Och när det gällde livsstil och kostvanor, motion och sömn och alla sådana här saker, hur såg det ut då?
Jag tränar nog som folk tränar mest, ett par gånger i veckan, promenad här och där, kanske något yogapass då och då. Men ungefär från 45 års ålder började jag träna lite mer, mest kanske för att jag hade lite trassel på jobbet, så att jag behövde en morgonträning, för att jag mådde väldigt mycket bättre mentalt av det. Så därför blev jag också förvånad när jag en dag inte kunde knäppa mina byxor. Behövde köpa nya kläder, helt enkelt. Men det, som sagt, det smög sig på. Det var ett kilo här, ett kilo där, och jag var ganska bekymmerslös över det också. Brydde mig inte sådär jättemycket. Jag tyckte jag åt väldigt bra. Troligtvis så, i och med att jag åt eftersom jag tränade, så att jag inser idag att jag kanske också hade lite fel inställning. Att för att jag tränar mycket så måste jag äta mycket mer. Någonstans så gick det snett. Så att jag la på mig ganska mycket.
Och i samma veva då, när liksom byxorna började strama, så kom den här första läkarbesöken då, med ledvärken och fötterna och nedstämdheten. Vad var det då som liksom kickade igång inom dig då?
Jag hade ju jättemånga frågor. Vad är det här? Vad kommer det här ifrån? Jag utgick från att det var jobbet. Mensen började hoppa. Kom kanske var tredje månad. Jag skyllde ju allt på stress och på jobbet.
Så att du var ganska missnöjd med din arbetssituation, kan man säga så?
Jag trivdes på jobbet med medarbetarna, men det var en väldigt annorlunda ledarskapskultur.
Ja. Och vad gjorde du åt just arbetssituationen då?
Nej, jag jobbade på som vanligt och försökte, jag trivdes ju bra med själva jobbet i sig. Det ställdes ju också till sin spets så att säga. I och med att jag inte mådde så bra så kände jag inte att jag var stark nog heller att fortsätta. Så att jag sa upp mig och började ett nytt jobb. Jag kände att jag behövde styra min egen tid. Så att jag bytte karriär helt. Blev säljare. Jag bokade in mina kundmöten. Så att jag kunde då styra min tid när mina dagar på ett helt annat sätt och kände att jag blev väldigt stressfri.
Om vi ska backa tillbaka till de här symptomen då, så kom ju de smygande och du nämnde att det började någonstans vid 46-47 någonstans. Mm. Vad hände med allt det där då? Första läkarbesöket gick väl så där då? Om man nu ska...
Ja, det gick ju inte bra alls.
Nej,
och de sen... tog ju prover och de kliade sig i huvudet och de ville skriva ut mer läkemedel och jag sa nej. Sen skulle jag iväg på någon tjänsteresa till huvudkontoret nere i Italien. Och då tyckte de inte att jag skulle åka, för att jag var ju inte på topp. Men samtidigt så såg ju, när man tar blodprover, järn och alla de här resultaten, så såg ju de bra ut. De hittade ingen förklaring. Jag fick ju domningar i armen, yrsel. Jag mådde jättedåligt.
Parallellt med det här så har ju du en historia där du har också, du har inte kunnat ta några preventivmedel, du har liksom hållit dig borta från hormoner. Vill du berätta lite grann om vad du hade med dig in i det här så att säga?
Ja, det började egentligen när jag var runt 16 och skulle börja äta p-piller, så reagerade kroppen på ett sätt som om att jag hade mjölk i brösten. Och, så då hamnade jag hos Karolinska sjukhuset hos gynendokrin och konstaterade att jag hade en hypofystumör som utsöndrade prolaktin, ett hormon. Så jag kunde inte äta p-piller eller hormoner, för då växer den tumören.
Men det var en godartad tumör, så det var aldrig tal om att den skulle tas bort.
Exakt, och hypofysen är väldigt liten i sig och tumören var ju då väldigt, väldigt liten. Så att nej.
Så att tumören har liksom bibehållit sin lilla storlek, ja. Och under åren har du varit på kontroller. Och då, ja, hamnade ju du också i den situationen att du med jämna mellanrum träffade naturligtvis Sveriges kunnigaste läkare.
Exakt!
När det gäller just klimakteriet. Så jag, ja, tänker att här tycker jag är superspännande. Vad hände vårdcentralen kontra KI:s endokrin kvinnoklinik så att säga?
Eftersom jag inte fick någon respons hos vårdcentralen, jag tänkte ju aldrig själv att jag var i klimakteriet.
Trots att din mens hoppade?
Ja. Mm. Anledningen till det är för att när jag växte upp, min mamma och min familj, så pratade man aldrig om klimakteriet. Jag hörde bara att det skulle brinna i nacken och man skulle svettas och vakna sjöblöt. Det gjorde inte jag. Jag hade ingen av de klassiska klimakteriesymptomen, så jag tänkte aldrig den tanken. Därför så pratade jag heller aldrig med någon på KS om de här besvären. Jag gick dit, tog mina prover och åkte hem.
Men ändå så var det då någon som reagerade där.
Ja.
Berätta, vad var det som hände då?
Angelica
Lindén Hirschberg, som, ja, ju den flitiga lyssnaren har hört här i Klimakteriepodden ett antal gånger, som numera är professor på kvinnokliniken och, ja, vad ska man säga, Sveriges ledande inom klimakterieforskning kan man väl säga.
Exakt, och där fick jag diagnosen klimakteriet till slut.
Men då måste ju du ha berättat för henne hur du mådde, eller bara sa hon helt bara out of the blue att nu...
Nej. Det var ganska tydligt också hur jag mådde.
Ja.
Vid ett besök bröt jag ihop och började gråta och då kände jag, men vad är det här? Det här är inte riktigt normalt att bryta ihop liksom hos nästan en främmande, dessutom gynekolog.
Och berätta, vilka symptom var det som hade tillkommit då? Förutom din vikt och nedstämdhet och ledverken, vad fanns det mer där? Så, och
ja, det jag upplevde som... Ja, humöret var ändå hyfsat bra, men det jag upplevde som jobbigast var den här hjärndimman som man pratar om. Jag kallar det mer som en, vad ska man säga, en förskjutning av tanken. Jag har ändå upplevt mig, som är väldigt driven, upplevt mig väldigt snabb i tanke, skarp så. Det var som att jag plötsligt fick en 20 sekunders fördröjning i varje tanke. Den var jättejobbig att hantera. Det blev liksom... jag fick anstränga mig mycket mer. Jag blev tröttare.
Mm. Och då sitter du där med Angelica och bryter ihop.
Mm.
Vad säger hon då? Vad är det som händer? För du är ju egentligen där...
Ja, det frågade hon också.
Ja.
De tog ju prover och ja, kollade äggblåsor och så. Så att hon har ju konstaterat att jag var i klimakteriet. Jag hade vid tidigare besök erbjudits hormonbehandling och tackat nej. Väldigt bestämt.
Men hade du vid det tidigare besöket, hade du så att säga redan då förklarat att du hade de här symptomen och någon sa ja, men det är ju klimakteriet, eller hur?
Man hade sett lägre nivåer av östrogen.
Okej.
Inte superlåga nivåer.
Men och det var en del av din, så att säga, din vanliga provtagning på grund av ditt prolaktin?
Ja, att jag bad dem att de också skulle ta andra hormonprover, för det gör de ju inte på vårdcentralen. Det är mer blodprover med vitamin, mineraler och sådana typer.
Men vid det här laget hade du själv börjat fundera på klimakteriet då, eller? Varför bad du om utökade prover?
Jag vet inte, det var något bara i mig som jag ville veta. Någonstans vill jag ju ha som en, vad man kallar för liksom cut-off date. En dag när jag börjar ändå mäta mina prover och kunna se själv, kunna följa. Mm. Jag är ändå väldigt intresserad av, man säger, vetenskap av kroppen och kunna göra... analyser, alltså inte egna analyser på det sättet, men ändå kunna följa och se för att också förstå måendet hela vägen.
Mm. Men i det, jag försöker bara få dig att säga att du ändå inte blev jättepaff när någon sa att du borde kanske fundera på klimakteriet och hormoner.
Nej, jag blev nog inte paff. Jag fick en reaktion som jag nog inte heller hade väntat mig. Jag kände en jättesorg när jag satt där.
På vilket sätt då?
Ja, med tanke på att vi inte hade pratat om klimakteriet när jag växte upp, eller min mamma eller mostrar, eller så hade jag ingen positiv bild av det, kan man väl säga rent. Så på något sätt så kändes det nästan som, jaha, nu är det slut. Det var den känslan jag hade när jag satt där. Och jag var ju lite, på grund av prolaktin, var ju lite rädd för hormoner. Men efter ett tag så mådde jag ju så himla dåligt. Och då sa Angelica, prova, utvärdera och bestäm sen.
Mm.
Och det gjorde jag. Och jag kände en skillnad som gjorde att jag kände igen mig själv. Mig som person, min personlighet, kände jag kom tillbaka. Jag insåg ju också att jag kanske hade en liten snedvriden bild av hormonbehandling. Jag trodde ju allting skulle fixas, alltså ordna till sig. Men oavsett så kände jag att jag fick den responsen av kroppen på gymmet som jag inte hade utan... Jag kunde göra alla repetitioner och jag fick mjölksyra precis så som man ska. Som jag inte fick innan. Så jag såg det som en andra chans att... Ja, nu har jag fått en annan chans här. Nu får jag ta vara på den och träna och göra allt det man måste. Lägga om kosten och alla de här grejerna. Men som sagt, innan så gjorde jag en research. För det här handlade om att... Jag måste välja en livsstil som jag vill leva med resten av livet. Inte som jag kan leva med. För mig var det viktigt att jag vill leva så här resten av livet. Gick igenom vad jag åt, mina laster. Jag dricker ju inte alkohol, så det var ju lite check på den. Jag kontaktade en dietist i kommunen som gav mig urusla råd. Jag dricker jättegärna kaffe för att det är gott, inte för att bli pigg. Men jag har också gärna en skvätt mjölk i kaffet, hade jag då. Och jag vill ju samtidigt ta bort sockret och se vad det kunde ge för skillnad. Och jag var noga med att börja med en sak i taget. Det vill säga, byta ut mjölken var en ganska svår nöt att knäcka för mig. Men när jag hittade en mjölkalternativ som funkade, då gick jag på det. Utvärderade 3-4 månader senare. För det är det jag tycker är viktigt, att man ger det tid också.
Men för mig så låter det ju som att du var väldigt metodisk i det här. Vi ska inte göra det här till någon så här journal, din journal, sjukjournal. Men jag, kan du inte bara, du har ju skrivit så himla bra hur din, liksom vad du sökte för och vad du gick till vårdcentralen för.
Precis. Så ungefär runt oktober 2017 så sökte jag till vårdcentralen för att jag hade en trötthetskänsla, domning i vänster arm, jag mådde illa, det illamående, huvudvärk, yrsel. Och de tog prover och hittade ingenting. Gick tillbaka ett par månader senare, för då började jag känna mig låg, nedstämd. Ont i ryggen, jätteont i ländryggen och ont i fötterna. Då tyckte de att jag skulle köpa nya skor och jag fick läkemedel utskrivet. De ville skriva ut antidepressiva, men jag kände att det är någonting annat. Det är inte, jag känner mig inte nedstämd på det sättet. Så att jag, inför det här så har jag ju gått in på 1177 och tittat, och det var ganska intressant, för att nu när jag tittar tillbaka så är det ju ett väldigt stort liksom dimma hela där. Men i 2 år gick jag ju faktiskt med de här symptomen utan att få rätt sida på det.
Mm, så du sökte inte igen, utan du sökte de här 2 gångerna och sen gav du lite grann upp innan du sen hamnade i Angelicas klor.
Exakt.
Så att säga.
Ja, tack och lov.
Ja, nej, men okej. Så att, och vet du vad det var för mediciner de ville skriva ut förutom antidepressiva?
Ja, det var ju mot, vad heter det? Naproxen, sånt som de brukar om man har ont i leder eller ont i rygg någonstans.
Ja, ah, okej. Okay.
Och jag kände någonstans att jag vill inte ta läkemedel. Det var lite så liksom min vetenskapliga började, att jag hade sett äldre människor på apoteket med rullatorer hämta ut kassvis med mediciner. Och jag kände att jag vill inte vara en av dem när jag blir äldre. Så att någonstans vill jag försöka lösa det på egen hand. Inte att stå ut, men att om det är någonting annat så kan jag troligtvis också göra någonting annorlunda.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Och hur lång tid tog det sen tills du fick eller började ta hormoner från då att du hade gett upp vårdcentralen?
Jag påbörjade hormoner 2020. Ja. Så 3 år senare.
3 år senare. Så ja. De här 3 åren var egentligen dina värsta år då? Ja. Och då bara eskalerade det hela?
Ja.
Och du blev bara mer och mer nedstämd och in... Och du bytte jobb i för sig under den perioden. Men i övrigt så var du bara frustrerad då tiden gick.
Ja. Ja, den har ju tendens att bara gå när man också mår dåligt och man söker hjälp. Men jag insåg ju ganska snabbt att jag kommer inte få den hjälpen jag behöver. Vad det nu är för hjälp jag behöver. Mm. För det enda de kunde göra på vårdcentralen var ju att skriva ut andra typer av läkemedel.
Men med din lilla forskarhjärna då, var sökte du under tiden? Var försökte du hitta inspiration till att överhuvudtaget gå upp på morgnarna?
Jag lyssnade mycket på Klimakteriepodden, på välvalda avsnitt. Kristina Andersson, Eva Mörk. Jag ville veta mer, vad är i kosten? Vad är egentligen jag behöver förändra? Vad är det för något jag äter? Om man bara ska börja där.
Mm.
Det blev lite som att jag nosade upp en ledtråd och så gick jag vidare med den och hamnade på hela tiden i den här vetenskapliga riktningen som var väldigt viktigt.
Mm.
Också för att inte trilla dit att gå på någonting snabbt vid sidan av. Jag kände nu, det här ska jag göra ordentligt.
Mm. Och vad hände sen med liksom hela din kropp och respons och värk och hjärndimman? Och...
Jag upplevde att det försvann. Det är mindre värk i kroppen. Det kan ju såklart också göra med att jag började med yoga, att jag började liksom röra mig också på ett annat sätt. Någonstans innan jag fick de här hormonerna vill jag också tillägga att jag tänkte, det kom upp som en sån här pop-up ad, du vet, som på Facebook, om Monica Björns stark genom klimakteriet. Och så tänkte jag, vad intressant. Och märk väl nu, jag tänkte så här, jag köper den boken i förebyggande syfte.
Ja.
Så jag är förberedd när den dagen kommer, helt ovetande som att jag faktiskt redan var där i förklimakterie och allt.
Mm.
Den hjälpte mig på så sätt att ta saker i lugnare takt. Ge saker tid. Vi har ju en tendens att när vi ska göra någon förändring, om man nu tittar på det klassiska, gå på dieter och saker, så ska allting gå så himla snabbt. Jag vill göra det här annorlunda. Jag tänkte att om jag gör det här i lugnare takt, lägger till en sak i taget, utvärderar, så blir det mer bestående.
Du, var är du nu, tror du, i förhållande till klimakteriet och de här besvären?
Bra fråga. Jag tror jag är mitt i.
Ja.
Jag mår väldigt bra, men jag känner också att jag behöver träning. Träning är ganska laddat ord, har jag förstått.
Gud vad du tränar mycket.
Jag brukar säga att jag motionerar då, för att det inte ska vara så laddat.
Mm.
För mig är det väldigt viktigt med det jag kan påverka. Jag tar dagliga promenader för att få dagsljus så att melatonin börjar tillverkas så att jag får en god nattsömn. Men också för friska luften och få komma ut i naturen, för den gör mig så lugn och stressfri. Jag har förstått att jag behöver träna på gym. Jag vill gärna träna 3 gånger i veckan. Jag kommer dit 1 gång i veckan, men jag är snäll med mig själv. 1 gång är bättre än ingen gång. Och jag tror alla de här bitarna spelar väldigt stor roll. Jag har fått ett annat förhållande till mig själv. Just att ge mig själv en chans. När andra kvinnor som jag träffar fysiskt, alltså på jobb eller frågar hur jag har gjort. Och säger, gör en sak i taget. Jag tror det är väldigt viktigt. För när vi drar igång saker så gör vi allting med buller och bång på en gång. Det ska hända saker ganska omgående. Efter 2-3 veckor, om man inte ser resultat, så är man tillbaka. Jag börjar också fundera, vad är mina fallgropar när det gäller kosten? För jag hade ju sug som alla andra. Och jag är rätt långt hem. Och då har jag en påse nötter. Blandade nötter, för jag förstod ju att det var ju också viktigt att ha. De innehåller ju olika näringsämnen. Så blandade nötter, bara några stycken. Jag har vatten i bilen. Och så har jag klivit över en fallucka som jag annars kanske skulle ha rusat in och köpt choklad eller någonting annat. Du var inne på någonting där. Jag har kartlagt mig själv lite. Mm. Mina vanor.
Men det låter ju också lite präktigt och det låter också ganska ambitiöst tycker jag. För att jag upplever att du ändå är en lite snabb person. Du pratar om liksom optimismen och jaga svansen och sådär. Så det här tycker jag låter som en ganska stor omvändning och kanske lite jobbigt i din personlighet.
Mm. Planering har ju varit lite A och O. Det var också viktigt att det skulle inte bli så stora förändringar för övriga familjen. Det är ingen som ska tycka att det är jobbigt för att jag har lagt om min kost. Vilket jag har löst, att jag äter till viss del det de äter, men jag kanske byter ut proteinet mot en bit lax eller en bit kyckling istället.
Istället för vad då?
Färs, biff eller någonting annat. Mm. Fiskpinnar.
Mm. Ja. Nej, men för jag tänker så här att din inställning var ju ändå att du åt ganska bra, trots det gick du upp en massa i vikt och du var så här. Och nu när du tittar på det då, måste du backa och säga nej, men jag åt inte alls bra? Eller hur tänker du då?
Ungefär så. Jag åt bra till viss del. Men jag åt kanske inte så mycket av det viktigaste som jag borde ha ätit. Det jag gjorde när jag gjorde livsstilsförändringen, så la jag på väldigt mycket grönsaker. Jag äter ju protein, kyckling, kött, inte så mycket, men fisk. Men nästan 70-75% av min tallrik är grönsaker i regnbågens färger. Och på något sätt så blev det också väldigt lugnande. Det blev väldigt, alltså att förbereda det här blev en del av den här helheten också.
Men skulle du säga att, om du nu måste rangordna, vad är det som har varit de viktigaste delarna för dig, om du liksom försöker göra det kronologiskt?
Det är kostomläggningen.
Mm. Och vad hände med din vikt när du liksom väl hade liksom hamnat i en god cirkel?
Eftersom jag inte fokuserade vikten alls då, för jag var ju så otroligt fokus. Allt fokus gick ju till att förbereda grönsaker, så att jag över ganska lång tid så gick jag ju ner i vikt. Jag tänkte ju inte på det då, eftersom jag var fokuserad på att nörda ner mig i tarmbakterier och vad äter, gilla tarmarna och att läsa på. Så ja, jag gick ju ner en hel del. Jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, men jag menar inte så. Utan ja. Det är lite så här, om man nu tänker att du måste på något sätt gå tillbaka till den du var när du var 46-47 och det började skava, till där du är idag, så har vi då kanske 5 år som vi kan titta på. Under de här 5 åren så har det inträffat lite olika saker. Vad på den här resan skulle du säga är milstolparna?
Det är enbart kosten. För under den perioden som jag la om min kost så sprang inte jag på gym och jag gick inte och tränade onormalt mycket. Jag tog min lunchpromenad. Och över tid kände jag att jag blev lättare. Det var ingen smärta i knäna. Jag kunde resa mig upp i soffan utan att ta i, eller liksom ta i med händerna och trycka upp mig själv. Jag kunde knyta mina skosnören som jag alltid hade gjort innan. Så det var många faktorer som gjorde att det kändes lättare. Sen la jag ju på träning i efterhand efter 1,5 år. Så det är ju ganska lång tid som har gått emellan när jag startade då med kostomläggningen. Lymfsystemet var jag otroligt, eller är otroligt intresserad av. För där får man ju själv också hjälpa till lite. Så mycket egenvård.
Mm. Och de kognitiva besvären då, med hjärndimman och allt det där, hur känns det idag?
Jag kan hantera det på ett annat sätt. Den kommer lite ibland. Jag skulle uttrycka det som att det är nästan som man hade PMS en gång i tiden. Ett par dagar i månaden. Så kan jag ha lite hjärndimma ett par dagar i månaden. Men jag känner ju det. Jag känner igen det nu. Så att jag kan ju sakta ner. Jag kan ju hantera saker och ting helt annorlunda. Vilket gör att jag får en helt annan livskvalitet.
Att du känner dig liksom inte stressad eller nervös eller jagad av den när det kommer?
Nej, inte alls. Det är jätteskönt.
Du, hur mycket tror du att din arbetssituation har påverkat ditt välbefinnande då?
Ganska mycket skulle jag säga. Jag bytte ju karriär en gång till sen.
Jaså, okej. Okay.
När jag fyllde 50.
Ja.
Så började jag där jag jobbar idag. Och jag tror någonting, det finns ju någonting i min, den här optimismen, den här nyfikenheten jag har. Jag är väldigt nyfiken på livet och det har ju också lite att tacka för klimakteriet eller allt det här som var när jag inte visste vad klimakteriet. Det här sökandet, försöka förstå. Så att det är en helt annan livskvalitet skulle jag säga.
Du har ju gjort vad jag skulle kalla för en hälsoresa då. Och jag tycker det som nästan kanske sticker ut mest är att du från början tog in det här att vad kan jag och leva med är inte det viktiga, utan vad vill jag leva med?
Mm.
Jag är ändå nyfiken på vem den här kvinnan var innan och vem du är idag. Jag har ju inte träffat dig där. Hur skulle du beskriva det?
Den stora skillnaden är väl att jag känner in mer nu. Då var jag också desperat, var också förtvivlad. När jag såg någonting, man scrollade och så ser man drick det här, avkok, bla bla bla. Jag var också där och jag klickade. Jag har blivit mer relaxed. Nu är det kroppen som bestämmer, känner jag. Då försökte jag styra kroppen. Det gick ju så där. Nu lyssnar jag mer på kroppen. Nu är vi vänner, känns det som.
Mm.
Det trodde jag då, men med tanke på hur mycket, när jag tittar tillbaka, jag försökte styra saker. Och jag vet att också nu, med min kunskap jag har idag, att jag hade ju helt fel inställning till både kost och träning då. Jag trodde det ena var avhängt det andra, inte att det var två helt skilda liksom saker. Eftersom jag då gick ner i vikt, eller i och med att jag bara med kostens hjälp förändrade min kropp och min, vad ska man säga? Säga mindset eller hela mig.
Hur har din familj, och du är fortfarande gift med samma man,
ja.
Du har bytt jobb 3 gånger, men mannen har du inte bytt ut?
Nej.
Och familjen har du inte bytt ut heller?
Nej, det har jag inte gjort. Och jag är jätteglad att de står ut med, min man säger ibland, står du här och hackar grönsaker nu igen? Men samtidigt så har han ju fått en gladare fru. Jag förstår mer. Min dotter undrat varför jag äter så mycket grönsaker. Och jag har ju tänkt på det här som jag aldrig fick när jag var liten av min mamma. Vi pratade aldrig om menshormoner eller någonting, troligtvis för att hon inte visste. Men det kände jag att det vill jag ändra på. Jag då säger jag att jag äter så här för att jag är här nu i livet. Här framme. Och du är för pubertet här borta. Så du behöver äta så som du gör för att din kropp ska må bra. Och jag behöver äta som jag gör för att min kropp ska må bra. Så jag har ju pratat lite lätt om hormoner. Hon är ju 10 år, fyller 11. Vi kommer ju ha flera sådana prat givetvis. När mensen kommer och sen och sådana saker. Men jag tycker det är viktigt att ge någonting tillbaka. Det som man själv inte fick.
Nej, och vad säger din mamma då?
Hon gick ju bort i januari förra året. Vi är ju som sagt väldigt olika. Och det var det jag också egentligen ville säga. Det är läkaren på vårdcentralen som rekommenderade mig att titta på hur min mamma hade det när hon var i klimakteriet. Och vi hade ju helt olika förutsättningar. Som hon har rökt sedan hon var 13, druckit alkohol hela livet och aldrig ens tagit en promenad knappt. Så har vi inte haft samma förutsättningar. Så hon har ju varit den här energiska bantaren hela livet egentligen. Så det som har varit svårt egentligen, svårast, är väl att bryta mönster. Men jag har känt att det här är nog den största gåvan jag kan ge till min dotter. Så den ska hon få.
Mm.
Och det här gör vi tillsammans.
Ja, men jag tycker också att det som är intressant är att du lyckas ändå skapa ett eget recept. För det är så lätt att man bara hoppar på någon annans sanning och någon annans tips, eller man liksom bara tror på de här generna, eller man säger så här är det bara, och så gör man ingenting åt det. Det är väldigt lätt att liksom fastna i den negativa spiralen, som ju blir väldigt frustrerande också. Och ännu mer frustrerande är det ju när man håller på och hoppar fram och tillbaka på olika recept hit och dit. Jag var ju själv där och höll så här: nej, det här funkar inte efter 3 dagars försök. Det här funkar inte efter... Alltså, den här långa, långa vägen som man ändå måste vandra är ju ganska svårsäljbar, så att säga. Du som säljare dessutom vet ju...
Ja, men jag insåg ju också mitt i den här livsstilsförändringen att jag måste ju skaffa mig andra förebilder. Jag måste ju ändra flödet på mitt Instagram. De inspirerar mig samtidigt, så att när det känns jobbigt så... känner jag att jag har dem vid min sida. Det var också väldigt avgörande för att orka de dagar när motivationen inte var på topp.
Vad är det du faller tillbaka på? Vad är det som är dina små akilleshälar, kanske man ska säga?
Jag skulle nästan säga att 9 av 10 gånger har jag inte alls motivation att åka till gymmet.
Nej.
Att bara ta mig till bilen, och när jag sitter där på väg så känner jag yes. Och jag vet att jag mår så bra efteråt. En annan motivation är egentligen också att jag alltid haft väldigt lågt blodtryck. Och jag behöver pulshöjande för att hamna lite på normal nivå för att må bra. Det förstod jag också ganska sent i livet. Ungefär samtidigt som när jag sprang hos vårdcentralen.
Men vad är ditt bästa råd då för den kvinnan som är lite yngre, som känner igen sig i det här frustrerande letandet och sökandet och det här, jag tror inte att det är klimakteriet och det är det ena och andra tredje symptomet och det är vårdcentraler hit och dit?
Jag tycker det viktigaste är att lyssna på sin kropp och förstå hur viktigt det är att göra vissa förändringar. Att inte klicka på allt som kommer i ens väg. Att ta in informationen. Men känna på lite. Skulle det här funka för mig i min vardag eller inte? Men testa också lite längre än några veckor. Lägg i alla fall 2-3 månader på att pröva någonting. Men också notera, hur mår jag? De första veckorna brukar man inte må särskilt bra när man gör en... sockerdetox eller någonting. Tvärtom, man mår ju ganska dåligt. Huvudvärk och nästan sjukdomstillstånd. Men ge det lite tid och se vad det får för effekter. Men jag tror för första gången i mitt liv så har jag nog känt att men det där med pensionen, det är, blir pensionär framöver. Det kanske inte är så där dumt ändå. Jag ser ju då pensionärerna på gymmet till exempel på onsdagar. Vilken gemenskap de har. Och tack vare de här nya förebilderna jag har så har jag väldigt mycket att se fram emot, ser jag. Så det har ju blivit lite min passion.
Mm. Vad skulle du vilja avsluta den här lilla pratstunden med?
Ge inte upp. Det blir bra. Det blir verkligen jättebra.
Ja, det finns så mycket frustration där ute. Det finns så mycket kvinnor som känner sig uppgivna och som känner att de är dåligt behandlade av vården och att de har otur och att man liksom har hamnat i en folla som inte går att ta sig ur. Och man måste ha stor respekt för det.
Absolut.
Så det är väl jättebra att du säger att man inte ska ge upp. Men det är kanske inte så himla lätt att känna att det är hacka grönsaker som gäller för att man ska hitta sin passion i livet.
Nej, verkligen inte. Det kan jag absolut förstå som jag själv har varit där. Men ge, om jag säger så här då. Var snäll mot dig själv och ge det tid.
Då vill jag tacka dig så hjärtligt för att du kom till Klimakteriepodden idag.
Tack så jättemycket.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.